Ja, härligt. Tanja Knuts heter jag, som sagt. De flesta vet nog vem jag är. Han har sett mig här förr. Hörrni, Anders inledde förra söndagen vårt tema för den här månaden, tillbaka till kärleken. Och vi har tänkt att den här aprilmånad så ska vi tala om relationer i olika former. Anders tog upp ganska många av dem redan förra söndagen. Både om äktenskap, familj, relationer mellan makar, mellan föräldrar och barn, syskon emellan. Och om du inte var här då så rekommenderar jag att du lyssnar på det som Anders hade att säga då. Han delade mycket personligt också och ett starkt budskap då. Nu kommer jag undra då, vadå tillbaka till kärleken? Varifrån ska vi komma tillbaka? Men det är ju så att vi lever i en brusten värld, en fallen värld som inte på något vis är perfekt. Ingen av oss är perfekt. Vilket gör att våra relationer inte heller är perfekta. Och ofta, fast vi kan ha goda relationer, så innehåller de inte bara en massa kärlek och uppmuntran och omtanke och godhet och härlighet, utan där finns också mycket smärta, mycket konflikter, stridigheter, besvikelser och så vidare. Anders tog upp en del av det här förra söndagen redan. Jag tänker lite fortsätta på samma tema och komma in på det också som Anders så fint sa förra söndagen, att Guds stora agenda är att hela relationer. Och jag har valt en rubrik för idag som heter Don't waste your pain. Slösa inte bort din smärta. Jag stulit det här av pastor Rick Warren som jag råkar lyssna på här. I veckan har han rätt starkt vittnesbörd om en smärta som han har gått igenom, hans familj. Men det är ju så att Gud aldrig lovar oss ett bekymmerslöst liv. Han sa aldrig att tro på mig och så blir det liksom highway och allt blir fint och så vidare. Utan tvärtom så säger Jesus väldigt rakt ut att i världen får ni lida. Men han har också lovat att han går med oss i allt det lidande och allt vad som vi möter. Och jag anser också, tänker att vi har ett val att göra då vi möter lidande, vårt smärta. Att vad vi gör med det. Väljer vi att slösa bort det, låta det gå, eller tar vi det och gör det till något gott, tar någon nytta av det. Och jag vet att det finns flera här som har gått igenom många tuffa saker i sina liv, svåra grejer. Och ni har lyckats ta det och vända det till att använda det till något gott, till att hjälpa andra människor, till att gå med dem. Jag tänker, har man gått igenom dödsskuggans dal, man har tagit sig igenom, så kan man gå dit och ta någon annan i hand och säga hej. Vi går igenom det här tillsammans, vi tar oss igenom, det finns en väg ut och så får vi backa upp varann. Paulus säger i andra Korinthierbrevet 1:4. Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Så han tröstar oss så att vi sen i vår tur kan trösta den andra. Och som sagt så är det ofta i vårt liv att det lidande och det svåra saker som vi går igenom så orsakas av de som vi har oss närmast. Våra familjemedlemmar, släktingar, vänner. Antingen medvetet eller omedvetet. För att vi är operfekta, bristfälliga människor. Och så kommer det också omständigheter i livet som vi helt enkelt inte rår för. Det händer saker och det medför smärta och lidande. Och det här låter kanske som en jättedeprimerande inledning nu då, men jag tror att det blir nog bra här ännu. Och jag vill idag dela med er om mitt liv, från mitt eget, mina egna mina egna upplevelser. Så det här blir kanske lite mer en life story än kanske direkt en predikan. Men jag tror att det finns något att hämta. Någon vis domar att plocka fram därifrån. Och här har ni mig och min pappa. Stig-Erik, eller Geli som han kallades. Någon frågat, varför får man ett sånt smeknamn om man heter Geli? Det här kom ifrån att hans lilla syster inte kunde säga Stig-Erik, utan hon sa Stig-Eli. Och så blev det Geli. Och det hette han egentligen hela livet nästan. Pappa föddes 25 mars 1952 och växte upp i det område som kallas för Kappsäcken. Om ni vet var det finns, det här trehusområdet då man far mot Sandviken. Och där bodde han största delen av sitt liv, en del av det sen i Stockholm i ungdomen, men kom tillbaka. Så. Och där också föddes jag. Mina föräldrar möttes i slutet på 70-talet. Och jag kom till då i augusti 81. Och mina föräldrar gifte sig då medan mamma var gravid med mig. Ganska snabbt därpå fick jag två syskon, en bror och en syster, Emil och Ida. Mamma visste inte om Astrid Lindgren. Den bara blev så. Min bror, han hade kolik, så han lär ha skrikit i 9 månader i sträck. Och under den här tiden så fick jag spendera då ganska mycket tid med pappa. Mamma har berättat efteråt att hon tänkte då att antingen blir jag galen eller så blir jag frälst. Och så blev hon frälst. Men jag tror pappa tyckte nog att hon hade blivit galen också. För han förstod inte sig på det här alls. Och det ledde sen till bland annat kanske, men det här då till att de skilde sig. Jag var 3, kanske 4 år gammal. Då mamma då bestämde sig sen att eftersom pappa tyckte att ganska rakt ut att hon nog hade blivit knäpp och var ganska nog emot det här hela. Så hon tog oss barn då och flyttade ut. Vi flyttade först in hos mina morföräldrar ett tag och sen då hit upp för backen bara här i höghus här i Vörostan. Skilsmässan gick inte riktigt smidigt till. Så då umgicks vi inte med pappa egentligen alls på ett bra tag. Och sen då småningom så blev det övervakade träffar. Någon från barnskyddet, socialen, vem det nu kan ha varit, som höll koll lite på oss. Och sen till slut då på sån här, vad heter det, domstolsbeslut då. Så mamma fick vårdnaden över oss, men pappa fick då besöksrätt så vi skulle umgås varannan lördag mellan klockan 10 och 6, så skulle vi vara hos pappa. Och jag minns att mamma var ganska noga med det där, att jag bråttom då på lördag morgon, att nu ska vi ju iväg för vi ska vara klockan 10 där hos pappa då. Och klockan 6 så kikade vi ut genom fönstret och så var mamma där då igen för att plocka upp oss. Och somrarna så var vi varannan helg hos pappa och sen en vecka i slutet på sommaren då också. Så det var ganska så här bestämt. Och jag minns sen då jag blev lite äldre att jag hade min kalender uppskrivet till lördagar. Så det var liksom pappalördagar. Och mina kompisar lärt sig att fråga också. Att är det här nu en pappalördag? Var hittar vi dig den här helgen? Då jag var ungefär 12 så flyttade vi från Vörostan till Stationsgatan. Närmare bara liksom ett kvarter från pappa. Så då kunde man ju besöka honom lite mer spontant och umgås lite mer också. Jag var ju så liten då allt det här med skilsmässan hände, så jag har nu egentligen inga liksom direkta minnen av det. Men det är klart att det lämnar spår i en. Det påverkar ju en. Men från att man har umgåtts med någon har funnits där och så plötsligt så bara så är personen borta. Men inte vet jag ju, förstår jag ju vart han har tagit vägen. Och det lämnar sår. Det lämnar känslor av förkastelse. Och förkastelse, rejection eller vad man nu ska kalla det, en känsla som kan ta sig uttryck på många sätt. Man kan känna sig oälskad, utanför, ensam. Det kan leda till att man kämpar med en känsla av otillräcklighet. av att inte duga. Och dålig självförtroende, dålig självbild, alla möjliga konsekvenser och uttryck. Och förkastelse kan orsakas av många olika saker. Det kan vara att du har fått höra att du var oönskad. Kanske man blir mobbad. Kanske någon annan får det bättre än du. Det kan hända i olika skeden av livet. Alltid behöver det inte kanske vara så stora dramatiska grejer. Men det drabbar oss ändå. Men Gud, han vill ju hela oss från det här. Och hela vårt inre. Så att vi kan förstå vilket värde vi har i honom. För det är ju därifrån egentligen vi ska hitta vårt värde, vår identitet. Och han säger till oss att med evig kärlek har jag älskat dig. Det kan ju vara svårt kanske att ta emot. Särskilt om man inte har upplevt den kärleken, den bekräftelsen från de som borde ha visat den mot en. Men den finns där, det finns för oss att få ta emot. Och vissa fattar det kanske fort. Det går upp liksom ett ljus och man bara, ja, jag förstår. För andra kanske det är lite svårare och det går lite i processer och det går lite i vågor. Och för mig åtminstone så har det varit lite kanske en väg, en vandring som man går. Och ibland har man bättre dagar och man tänker, ja, klart att jag vet, Gud älskar mig och jag är bra. Och, det, och sen andra dagar så är det inte lika lätt att tycka det om sig själv. Och fienden, han vet ju var vi är som svagast, var vi brister och vilka sår vi har. Och det är ju dit han angriper. Så till exempel här innan påsk, vi pratade här med äldste innan, att det var en ganska tuff vecka där före påsken. Då vi var i bön och vi liksom tänkte lite strid och krig. Så det är klart att fienden angriper just där då. Så jag känner mig ganska dålig den där veckan innan. Det är nog många fel på mig. Och svårt att se sig själv i spegeln och tycka att ja, man ser liksom allt det där som man tycker att inte är helt okej. Men så får man komma tillbaka då och påminna sig om att hej hallå, det finns en Gud som ser på mig med bara kärlek. Och trots, det är så fint att trots att han känner mig bättre än någon annan, alla mina fel, alla mina brister, och älskar mig ändå helt virkostlöst. Så det kan ju bra påminna sig om. Nå, tillbaka till mitt lilla liv. Efter skilsmässan så var mamma väldigt mån om att jag inte skulle skylla på mig själv. Det var ju som sagt så att hon var gravid med mig då de gifte sig. Men hon påpekade nog att vi skulle nog säkert ha gift oss ändå. Jag har nog aldrig upplevt liksom att det skulle ha varit mitt fel på något vis att de gifte sig och så blev det fel och så vidare. Men det finns många som gör det. Alltså många barn, de skyller sig själv för att föräldrarna går skilda vägar. Och också från den skulden så kan Gud befria oss från. Och äktenskap är ju, Anders sa det också förra veckan, att äktenskap, det är ju Guds plan. Det var ju det, något av det första som han instiftade, som han sa, att det är inte bra för mannen att vara ensam, att han behöver någon vid sin sida. Och det är klart det är det som fienden angriper, familjen och äktenskapet, eftersom det är Guds vilja. För äktenskapet också, det är ju en bild av något större. Det är inte bara liksom att för att vi ska nu ha det trevligt tillsammans, utan det är ju en bild av Gud och församlingen, hans kärlek till oss. Men det är så, jag kollar lite statistik, att 40% av alla äktenskap i Finland slutar i skilsmässa. Hur det sen är med samboförhållanden och så här vet jag inte, men där också kanske till och med större procent. Vilket gör att det också drabbar ganska många barn. Räknar man, hur hittar jag, 2022 så föddes det, så gifte sig ungefär 22 000 par. Och om man nu räknar att man får ungefär 1,8 vad det nu är barn man får nu för tiden. Så man räknar med 2 barn per familj. Och sen då 40%, så 17 600 barn på på ett år gå med om att föräldrarna går skilda vägar. Så det drabbar ganska många. Jag jobbar som lärare. Jag ser ju det här i skolan, våra elever. Det är ju en kris i ett barns liv. Oberoende vilken ålder man är. Då föräldrarna går skilda vägar. Och man kan ju försöka göra det så gott man kan. Men tyvärr ibland är det väldigt stridigt. Ibland man försöker liksom göra det smidigt. Men bara det att liksom ett hem går sönder, en familj splittras. Och nu har det ju alltid konsekvenser. Det är alltid en kris. Men det var någon som sa skämta just det där, man brukar säga att ungefär hälften av äktenskap går sönder, så man sa att ja, men tänk, hälften av dem liksom håller ju. Alltså, tänk det, fokusera på det positiva, att ändå 60% håller. Och vi tror ju i den här församlingen på äktenskapet, vi tror ju på det, att man ska gifta sig, det hör till. Och ni som nu funderar, är det någon skillnad på att gifta sig eller bo sambo? Så ja, det är en skillnad. Det ena är det som Gud har sagt, det andra är inte. Och så att följer man Guds vilja, så då finns det också en, vad heter det, välsignelse som kommer ur det. Det betyder inte som sagt att ett kristet äktenskap automatiskt är jättelyckligt och funkar bara bra och har inga kriser och ingenting, utan klart att också de kan drabbas av allt möjligt och kan gå sönder. Och det behövs jobb. Det kräver jobb. Och där kan man ju ta hjälp av till exempel en sån här parkväll nu då. Komma och få lite redskap. Få jobba tillsammans. Prata om de här sakerna. För det är någon som har sagt att barnen bor i sina föräldrars relation. Och det som för dig som förälder är din vardag, så det är dina barns barndom. Det kan kännas som ganska stort ansvar, men det är bra kanske att lite stanna upp vid dig ibland och vakna till ja. Att, hur är det, vad är det vi skapar för omständigheter för våra barn att växa upp i? Under min egen uppväxt så levde jag då i ganska, vad säger, två helt olika världar på ett sätt. Mamma kom som sagt i tro då jag var liten. Så bodde vi ju största delen med henne. Och med henne så bad vi kvällsbön, lyssnade på kristna barnsånger, vi gick till församlingen och så vidare. Jag var till och med här någon gång i söndagsskola. Hos pappa däremot så pratar man aldrig om Gud. Jag minns att vi försökte någon gång med syrran fråga honom lite om att hur är det nu? Vad tänker du om Gud och de här sakerna som himlen är tom och inte finns än och liksom där. Och han var lite inne på någon sån new age spår han då istället. Och så där. Och jag funderar nog någon gång att undra om Gud, pappa skyllde liksom Gud på den här skilsmässan, på att hans familj gick sönder. Eftersom det var så tydligt liksom mamma kom till tro och det förändrar henne och hennes värld. Och så gick de skilda vägar sen. Men han sa ju det aldrig rakt ut. Och mamma förstås levde ensam med oss tre. Vi var som sagt riktigt tripp-trapp-trull födda inom 2,5 år, 3 ungar. Så hon var ju ganska illa tvungen att hålla ganska hård disciplin på oss och kurri och så här. Och så medan pappa då helt klart ville vara den coola föräldern. Och det fanns alltid godis när man kom dit. Vi fick se på skräckfilmer som mamma aldrig skulle ha godkänt. Och faktiskt de fick veta det, så var det ju rosa. Vi fick vaka senare. Jag minns någon gång pappa där skulle ut med några kompisar. Och så, att när ska jag komma hem då? Någon där säger mamma att du ska vara hemma. Så nej, inte vet jag vad det nu kan ha varit 10-11. Så att ja, men kom en timme senare. Okej då. Och jag genomskådade ju det där ganska tidigt som ung. Jag tyckte att han var så jättecool liksom, bara därför. Och jag vet inte hur jag ska beskriva relationen till pappa. Alltså det är klart att det är svårt att bygga en väldigt förtrolig och nära relation med någon som man umgås med ganska sporadiskt. Men han fanns ju där, han fanns i mitt liv ett tag, så fanns han ju inte alls. Och innan man liksom lärt känna honom på nytt där då i barndomen, jag vet nog att någon liksom, att man inte alltid ville fara dit och det var lite så här. Och han hade ett sätt han var som han var bristfällig som människa han också. Och intressant figur på sitt sätt. Han var väldigt smart på vissa områden. Det var omöjligt att spela till exempel Trivial Pursuit med honom. Han hade säkert lärt sig alla frågor utan till eller något sånt. Men vilket ju sen att man, han hade tyvärr ett sätt att få en att känna sig lite dum då liksom. Då man inte visste som kan inte det där. Och jag fick kanske aldrig den där liksom bekräftelsen som man nu särskilt som flicka kanske vill ha av sin pappa liksom att hej att du tycker väl att jag är fin och så vidare. Att det fick jag nog riktigt aldrig höra. Och så. Men han fanns nu där och vi umgicks och så där. Han bodde som sagt i kappsäcken i det här huset ganska länge. Vasa stad sen då tvång inlöste tomten och huset sen i något skede det blev så dåligt skick så de kom och spika igen hans spis till exempel för att han inte skulle kunna elda och bränna upp huset. Och här ser det ganska bra ut ännu. Här någon bild. Och sen är det som helt snett hela huset. Han försökte någon gång vara på taket och fixa det och foten få igenom. Och det var liksom lite sådär. Men han trivdes. Vi trivdes. Han är en stor gård. Det var jättemysigt. Mysigt ställe. Mamma beskrev det som ett paradis då när, i tiderna då hon flyttade in. För hon kom också från ganska strikta föräldrar. Så för henne att få flytta in här liksom. Det här det bohemiska hippie-livet så hon njöt dels nog där också en tid. Och pappa han rökte inomhus ganska länge så för mig är fortfarande tobaksrök en ganska nostalgisk doft som man då när möter en på gatan så kommer det var ju så där det ofta hos pappa i tiderna. Sen slutade han fick någon sån här aha-upplevelse han slutade både röka och dricka och så där, sen mitt i allt, varifrån det nu sen kom. Och han var, pappa var, man kanske skulle kalla det en sån här free spirit. En sån här hippie. Han hade långt hår, stora delar av sitt liv. Och kom och gick som han behagade. Han undvek att arbeta. Jag vet att han jobbade någon gång som ung och så här. Men sen, som vuxen så tror jag inte att han jobbade en dag i sitt liv. Om inte liksom arbetsförmedlingen var riktigt hårt på honom att nu måste du ta något jobb ens en stund och så här. Men han kom och gick. Min kusin kallade honom för vad heter han Rasmus på luffen ungefär. Alltså liksom, han nu fanns bara där. Han fyllde sina dagar med långa cykelturer. Läste mycket böcker, kollade på fotboll. Umgicks med vänner. Ville man hitta honom, han undvek också att skaffa telefon. Tills jättesent. Fammo bodde på samma gård. Så hon hade en trådtelefon som man kunde försöka ringa dit och säga hej, att är pappa hemma liksom, i huset bredvid. Men sen visste man att ville man hitta honom så det annars. Man tänkte att det skulle vara kul att se honom nu då när man har sett honom på ett tag. Så oftast där 2-3 på eftermiddagen så satt han vid Kotileipomo vid torget där då på eftermiddagskaffe med sina polare. Så hade man vägarna förbi så ganska säkert så kunde man hitta honom där vid torget någonstans. Och så här han kom och gick. Och han var intressant på det sättet också att han var den enda kanske som dök upp utan att annonsera. Jag tror vi har tappat lite den kulturen. Liksom. Han bara liksom far hem till folk. Så där, ding dong, hej, nu kommer vi. Men han var en sån där, man visste att då det ringde på dörren så då var det nog han som kom. Och nu för tiden, när det ringer på dörren så kan man bli lite ställd. Men vem kan det vara eftersom det inte kan vara han? Så det är lite konstigt om det ringer på. Och så här. Men sen då, sommaren 2016 så hade pappa dragits med en hosta ganska länge. Han var en vän av naturmedicin och inga läkare. Men en av hans vänner fick honom övertala sig att hej, att det finns ju läkare av en orsak så det kan vara bra att besöka en sån. Så han for med den här hostan då till en läkare. Man röntgade hans lungor men det fanns inget fel på dem. Men däremot så upptäckte man 3 tumörer på hans lever. Och den största av dem var väl typ 15 centimeter lång. Och då han berättade det här så visste vi ju ganska direkt att okej, okay, this is it. Det var nog en dödsdom direkt och att hans dagar nog var ganska räknade. Min syster hade flyttat till södra Finland, till Karis, ganska många år tidigare, men råkade sig nu då vara tillbaka i Vasa den här tiden. Och tillsammans med henne så visste vi ju nog att vi måste ju ta upp de här så kallade stora frågorna med pappa nu då. Att nu gäller det på något vis, att nu får vi inte sabba den här chansen. Men det var ju inte lätt. Vi visste ju av erfarenhet att men, hade man försökt lite så hade han ju som norpat det där hela. Och han och hans kompisar någon, ja, men du hör ju till den där sekten. Du går till Sion, det är nog skumma de där som går dit. Och liksom, det hade kommit sådana pikar alltid med jämna mellanrum. Så man visste ju att det är inte så jättemottagligt det här. Och då vi försökte då säga att hör du, att det är ju allvar det här nu. Så ja. Döden är väl ett äventyr och vi får se liksom bli vad det blir och vi ser sen. Och vi försökte säga att när vi tycker att vi vet lite bättre än så, att det är inte bara till si och skåda sen. Och en av både mammas och pappas goda vänner som känt som vi har nu känt hela livet också, så få besökt honom och försöka säga att hör du att om inte för din egen skull så för dina barns skull så skulle du kunna tänka liksom på evigheten och vad som kommer sen. Och för mig också det här till veta att hej, att nu är det snart slut. Han tas ifrån mig. Så väckte ju förstås väldigt mycket känslor. Det skakade om mig rejält. Och jag vet att jag grät mycket den där tiden. Jag kunde gå ut och gå bara liksom. Jag bara grät. Dels liksom av den här insikten av att hej, han kommer att dö. Han går bort. Men sen också liksom en kanske en besvikelse över vad som inte har varit. Vad man inte har fått. Livet blev som det blev. En ilska, en besvikelse. Att jag till och med skrek ut någon gång liksom. Jag var arg både på honom och på livet och Gud och allt möjligt. Men så tänkte jag att det är nu då jag måste se till att det sker något. Det kommer en förändring i det här. Och jag minns första gången där jag lyckades klämma ur mig att jag älskar dig. För det hade vi ju aldrig sagt till varann. Pappa var in på sjukhus på någon undersökning av behandling och vad det nu var. Han satt där på sjukhussängen och jag hade besökt honom och så det skulle fara därifrån. Så kramade jag om honom och så sa jag att jag älskar dig. Han blev så ställd så han kunde inte säga det tillbaka. Han bara liksom, okej, så jag for därifrån då. Men så kom han ännu en sista gång och hälsade på hos oss. Han var en sån som trivdes i skogen och hämtade svamp åt oss. Och det här var sista gången han kom så hade han ännu lyckats vara då ute i skogen och hämta några svampar åt oss. Och så sa jag då han for iväg då att hej då, jag älskar dig. Så då lyckades han då också säga det tillbaka. Och jag känner nog att någonting brast där och då. Att liksom, de får det sagt. Det blir som på verkligen, det blir på riktigt. Att man kanske på något plan kan tänka mig att jag vet det. Och just det här, att Gud älskar mig, det visste jag ju nog. Men det kan kännas lite abstrakt på ett sätt. Men att de får höra de orden. Så det gör nog en skillnad. Och då jag besökte honom hemma hos honom sista gången. Så kramade han om mig så sa han till och med, jag älskar dig mest av alla. Och sa jag, men det där måste du ju säga åt allihop. Men jag tänkte, jag tar det till mig. Och så tänker jag, men tänk att Gud har den förmågan. Han kan se på er alla, han ser på oss alla. Han säger, jag älskar dig mest av alla. Det kan han. Och Anders talade om det här förra veckan. Han sa det, sluta aldrig säga att du älskar. Att då barnen växer upp, de blir större eller i en parrelation. Man kanske i början är jättenykär och det är lätt att säga. Och så tänker man som det här gamla skämtet då liksom. Att, men jag har sagt det en gång så det räcker väl liksom. Att, du borde ju veta henne då. Att sluta aldrig säga det. Och har du inte sagt det, har du inte börjat så gör det fort. Börja göra det. Och det kan vara jättesvårt. på riktigt och modigt. Det är stora ord fast det är ganska små. Men det gör en skillnad. Pappas cancer upptäcktes i, vad skulle det ha varit, juli kanske då, 2016. I september, slutet på september, så kraschade han. Hemvården hade börjat besöka honom då för att ge hans mediciner och sånt. Så de hittade honom hemma och han var ganska som ute, eller man ska säga, out of this world. Så man tog honom till sjukhuset. Och jag och min syster och bror kom till honom då. Han var i princip medvetslös lite. Så man fick som inte kontakt med honom någon mer. Och han pratade inte någon mer. Och så... Och jag tänkte, okej, nu gäller det. Och jag hade fått rådet då att be frälsningsbön högt. Som jag-form, som om det skulle vara han som ber. Och vår bror är inte troende ännu. Så när han får iväg så sa syrran, nu gör vi det här. Så vi bad för pappa. Bad en frälsningsbön. Vi sjöng någon sång, lovsång och någonting. Sjöng blott en dag där vid hans sjukhussäng. Det här var en torsdag. På fredag efter jobbet så får jag iväg till Helsingfors. Till Philip och... Nej, till Salem heter det, på en kvinnokonferens. Och jag tänkte nog att okej, Gud, du vet att är det okej för mig att fara iväg. Nu liksom kan jag lämna honom. Vill du att jag ska hinna träffa honom ännu så håller du honom vid liv. Om inte så okej. Jag kommer in i Salem då fredag eftermiddag. Den första sången de börjar sjunga är blott en dag. Och då visste jag att okej, det är okej. Gud har det här i sin hand. Min syster skulle också komma med, men hon upplevde att hon klarar inte av det. Hon behöver bli kvar. Så hon blev kvar hos pappa. Spelade lovsång för honom, läste Bibeln för honom. Om rövaren på korset och många andra bibelställen. Och sen på fredag morgon så ringde de då att nu måste ni nog komma. Syster, hon hann inte fram dit. Utan pappa hade hunnit gå bort då. Innan hon kom till sjukhuset. Och så fick jag bara ett meddelande då. Mitt i, vi satt där på ett morgonmöte, så kom det ett mess då att nu är han borta. Men vi hade en sån frid i det där samtidigt. Vi visste att vad heter det, han har gett sitt liv åt Jesus. Och vi fick det här bekräftat sen, träffa min svärmor en stund efteråt och sa hon att hon hade upplevt den där natten att hon ska be. Hon ska nog be för honom nu. Och så hade hon fått se en syn av pappa. Han var liksom en sån här första ställning. Som att han höll på att blekna bort på något vis. Och så här, nu behövs det änglar. Nu behöver vi hjälp här. Änglar, vi behöver er. Så hon fick se änglar komma och ställa sig runt honom. Och så reser han sig upp. Och så säger han, nu är jag fri. Och jag tänkte, han som har levt ett sån här bohemliv som utåt sett kanske alla har tänkt att men han är ju fri som en fågel som får komma och gå bäst han vill. Men han hade tydligen inte upplevt sig fri. Men där och då så fick han möta, och det står ju att den som sonen gör fri är sannoliken fri. Och så ställer sig änglarna, gör en sån här korridor. Och så får pappa gå och så står Jesus där i andra änden. Så jag vet att han är hemma. Och jag vet att vi får mötas igen. Det är ju så, tyvärr är jag att liksom, det här också, att han skulle gärna fått bli frälst lite tidigare. Vi ska få dela det här livet tillsammans, men vi har en evighet att spendera ihop sen. Och Paulus han säger så här i första Thessalonikerbrevet. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Att vi sörjer, det är ju klart, det kommer en sorg, en saknad. Men i den sorgen så har vi ett hopp. Vi vet att det här är inte allt. Utan det kommer ett efter detta. Livet fortsätter. Så jag är tacksam till Gud över det som vi fick gå igenom. Där vi fick den här möjligheten, tiden att försona. Men jag kunde ha låtit det gå förbi, tänkt att jag inte liksom... Men jag visste, läst för min egen skull, att jag behöver liksom ta det här steget, våga sträcka ut min hand till den här, bygga den här bron, till den här försoningen. Och om vi nu går tillbaka till min rubrik, så slösa inte bort din smärta. Vad du än har varit med om, vad än du kommer att gå igenom, vi vet ju inte alltid vad livet för med sig, så kan Gud få göra det, ta det, använda det till något gott. I'm gonna see a victory. Alltså, det kan vara jättejobbigt. Man vet inte alls hur man ska ta sig igenom. Men vi kan tro det att Gud har en förmåga ändå att vända saker, ta det till något gott. Och vi kan sen då finnas till för varann och ta hand om varann. Och som Anders sa förra söndagen, Guds stora agenda är att hela relationer, alla sorters relationer. Dels relationen till dig själv. Jag har fått genom det här jobba med mig själv, fått liksom helande för mig själv, för den förkastelse som jag har burit. Ett helande i din familj, i de relationer som finns där. Kanske relationer till vänner, till ovänner. Alla formers relationer tror vi att Gud vill hela. Och ibland är det ju tyvärr så att den här människan du skulle behöva försonas med inte finns här någon mer, har hunnit gå bort. Men du kan ändå från din sida försonas, förlåta. För det gör dig gott. Ska vi ännu be tillsammans.